Herre Jesus Kristus, tack för att du är världens hopp. Att utan dig så skulle vi varit förlorade. Men nu finns du. Du är vår frälsare, vår räddare. Herre Jesus Kristus, jag tackar dig för att du är det levande ordet. Jag ber att din ande ska lysa upp ditt ord när vi närmar oss det denna eftermiddag. Tack för att ditt ord är levande och verksamt. Amen. Idag så inleder vi den avslutande delen av vår predikoserie Exil. Genom att under några söndagar stifta lite närmare bekantskap med drottning Ester och Esters bok. Detta är en omtvistad bok. Inte minst beroende på att det är den enda boken i Bibeln som inte på ett enda ställe nämner Gud. Inom judendomen så har den en självklar ställning, kanske framförallt genom att den så tydligt förknippas med Purimfesten, en av de största judiska högtiderna. Och det är någonting som vi kommer att se i en av de senare predikningarna, inte idag. Men för såväl kristna som judar är samtidigt Esters bok ett vittnesbörd om att leva i exil, att leva i förskingring. Och inte minst har den under senare år kommit att bli en inspirationskälla för såväl befrielseteologi som feministisk teologi. Just det faktum att inte Gud nämns en enda gång, i kombination med att bokens huvudpersoner agerar, vad många menar, tveksamt för att inte säga ogudaktigt i vissa lägen, har gjort att mer än en bibelläsare haft problem med Esters bok. Martin Luther till exempel, han förstod inte vad Esters bok gjorde i Bibeln. Men Esters bok står där den står. Och har gjort allt sedan Bibeln fick sin ursprungliga form och har varit del i den judiska traditionen långt innan det. Och trots att det också finns en utökad grekisk version som på något vis ger ett lite frommare anslag. Det finns 6 tillägg som ger en mera teologisk förklaring. Så är det den hebreiska versionen, den mer kortfattade, den som inte någonstans nämner Gud, som vi har i våra biblar och som vi har att utgå ifrån. Esters bok utspelar sig omkring år 480 före Kristus. Vi kommer ju helt nyligen ifrån Daniels bok. Den utspelade sig någonstans från 600 före Kristus och en bra bit in på 500-talet före Kristus. Nu är vi alltså inne på 400-talet före Kristus. Ett antal decennier efter att de första judarna har fått återvända till Jerusalem ifrån exilen. Men det finns fortsatt många judar som lever i förskingring i det stora persiska imperiet. Och mot denna bakgrund ska vi nu ta och dyka ner i de första 4 kapitlerna. Och jag har valt att dela in de här 4 kapitlerna i 2 akter. Där jag har valt att kalla den första akten för Xerxes bestraffar drottning Vashti eller en föräldralös flickas väg till kungens hjärta. Så låt oss läsa de inledande verserna för att få lite smak av vad det är för text vi har att göra med. Vi läser från vers 1. Det som här berättas tilldrog sig på Xerxes tid. Den Xerxes som härskade över 127 provinser från Indien ända till Kush. Han satt nu på kungatronen i borgen i Susa. Under sitt tredje regeringsår gav han ett gästabud för alla sina furstar och ämbetsmän. Krigsbefälhavarna i Persien och Medien och adeln och alla furstarna i provinserna hade samlats hos honom. Och under en lång tid, 180 dagar, visade han dem sitt väldes rikedom och sin lysande kungliga prakt. Som avslutning gav kungen under 7 dagar ett gästabud för alla på borgen i Susa, från den högste till den lägste. Festen ägde rum på den öppna platsen i slottsträdgården. Samtidigt höll drottning Vashti ett gästabud för kvinnorna inne i kung Xerxes palats. Vilken manifestation för den mäktige kungens makt och väldighet. Alltså, tänk er ett gästabud som pågår i 180 dagar, där alla mäktiga män i hela detta rike är inbjudna. Han ska visa vilken stor herre han är. Och som kronan på verket så avslutar han med ett gästabud under en vecka där alla är inbjudna. Det står berättas om hur vinet flödar fritt. Man fick dricka så mycket eller lite man ville. Ingen drack ur en bägare som var den andra lik. Detta var något alldeles extra. Och det berättas om hur kungen, upprymd av fest och av vin, begär att drottning Vashti ska lämna sitt gästabud och komma till hans eget för att han ska få visa upp denna skönhet inför alla sina undersåtar. Problemet är att Vashti kliver fram och blir vad många menar historiens första verkliga feminist. Hon säger nej. Hon accepterar inte att kungen dikterar villkoren. Och det här gör kung Xerxes helt ursinnig. Och han gör som man brukar göra. Han samlar den inre kretsen av landets visa för att rådfråga: hur ska jag agera? Drottningen lyder inte min order. Vad är rätt sätt att göra i en sån situation? Och han får rådet att skicka ut en skrivelse till hela riket och statuera exempel. Alla kvinnor måste underordna sig sina män. För om drottningen sätter sig upp mot kungen och det kommer fram och det skulle komma ut i riket, vad skulle det kunna innebära? Dessutom kommer drottning Vashti aldrig mer att få komma i kungens närhet. Och hans rådgivare säger att med detta kungliga påbud blir känt i ditt rike. I hela ditt väldiga rike kommer varje kvinna att visa respekt för sin make, hög som låg. Ja, ni hör, bilden börjar tecknas av en maktgalen kung som inte skyr några som helst medel för att få sin vilja fram. Och är samtidigt en obehaglig påminnelse om ett patriarkalt samhälle där en kvinnas motstånd visar sig få konsekvenser för alla andra kvinnor i hela riket. Ett samhälle där en enskild makthavare tar sig ett gudomligt mandat men använder det på ett sätt som är helt väsensskilt ifrån Guds ursprungliga tanke. Och det är inte vilket samhälle som helst, utan ett samhälle som omfattade hela den kända världen. Det var ett enormt rike. Vi läser vidare från det andra kapitlet. På borgen i Susa fanns en jude som hette Mordokai, son till Jair, son till Shimi, son till Kish av Benjamins stam. Han hörde till dem som blivit bortförda från Jerusalem tillsammans med kung Jekonja av Juda, då denne fördes i fångenskap av den babyloniske kungen Nebukadnessar. Han var fosterfar åt sin farbrors dotter Hadassa, även kallad Ester. Hon hade varken far eller mor i livet. Det var en välväxt och vacker flicka. Mordokai hade adopterat henne efter hennes föräldrars död. I ett samhälle präglat av en total avsaknad av Gud levde alltså Mordokai och Ester. Ett samhälle där den främste ledaren var maktfullkomlig och själv agerade Gud. Och där all form av motstånd kunde få ödesdigra konsekvenser. Där ett enda nej kunde få denna kung att helt förlora begreppen. Hur överlever man det? Utan att helt förlora den man själv är. Utan att förlora sin identitet. Utan att förlora tron på den Gud som en gång hade utvalt det folk som Mordecai och Ester tillhörde. Den Gud som inte i ett enda ord omnämns i hela Esters bok. Hur överlever man? Och detta dras till sin spets när kung Xerxes inser att men han saknar ju drottning Vashti, denna fantastiska kvinna. Så återigen så får han ett råd. Och detta råd är att han ska anordna en skönhetstävling. Alla vackra unga flickor i hela riket ska samlas för att kungen själv ska få välja vem som behagar honom mest. Vem som ska få ta drottning Vashtis plats. Och det är inte nog med det. Alltså, när väl dessa unga flickor hade valts ut så skulle de genomgå en skönhetsbehandling på sammanlagt ett års tid. Alltså ni hörde, det blir helt bisarrt. Sen skulle de en och en få komma inför kungen och spendera en natt i hans närhet. Innan de sen förpassades till ett stort harem bland mängder av andra kvinnor. Och för de allra flesta så blev det här det enda mötet med kungen. Kanske att någon behagade honom lite mer och fick komma tillbaka någon gång. Men det hörde till undantagen. De blev helt enkelt förpassade till objekt som den mäktige kungen kunde roa sig med för en natt. Så fruktansvärt förnedrande människosyn. Som vi tyvärr ser spår av ända in i våra dagar. Med andra förtecken. Med samma djävulska rot. Bland dessa unga flickor är Ester en av dem som utväljs. Och vi förstod av texten att Ester är föräldralös. Hennes mamma och pappa har dött. Och därför har hon adopterats av sin kusin Mordecai. Och det står att efter att Ester hade utvalts så berättade hon inte vilket folk eller vilken släkt hon tillhörde. Eftersom Mordecai hade förbjudit henne det. Men det står också hur Mordecai varje dag vandrade förbi haremsgården för att få reda på hur det stod till med Ester och hur hon behandlades. Ester agerade alltså utifrån de spelregler som kungen hade satt upp. Det innebar att hon fick ge upp de judiska matlagarna. Det innebar att hon fick infoga sig i ledet bland alla de vackra flickor som alla hoppades att vinna kungens hjärta. Och det står att Mordecai stod bakom henne i det här. Och när det här året har gått förstår vi att kungen kom att älska Ester högre än någon annan kvinna. Ja, hon vann hans ynnest och kärlek framför alla de andra flickorna. Och han satte den kungliga kronan på hennes huvud och gjorde henne till drottning i Vashtis ställe. Sen gav han ett stort gästabud, det verkar vara hans grej, för alla sina furstar och ämbetsmän. Ett gästabud till Esters ära. Och han efterskänkte skatt i provinsen och delade ut gåvor med kunglig frikostighet. Vi ser alltså hur den föräldralösa Ester av judisk börd vinner den mäktige kungens hjärta och hamnar mitt i den stora världsmaktens centrum. Vem hade kunnat förutsäga detta? Ens kunnat drömma om att så skulle ske? Låt oss stanna upp för ett ögonblick. För Esters handlande väcker ju ändå en del frågor. Hur långt är det exempelvis rimligt att ge upp sina värden för att nå ett högre syfte? Vad hade hänt om Ester istället hade gjort som drottning Vashti och sagt nej? Det här är vansinne, jag ställer inte upp på de här spelreglerna. Det är frågor som vi inte får svar på här, men som vi kan bära med oss in i den andra akten. För det händer mer. Den andra akten som jag har kallat Haman planerar att utrota judarna eller att sätta sitt eget liv på spel för andras skull. Vi läser från tredje kapitlets inledning. Någon tid senare hedrade kung Xerxes Agagiten Haman, Hammedatas son. Han befordrade honom och gav honom högre rang än någon av sina furstar. Alla ämbetsmännen vid kungliga porten föll ner i vördnad inför Haman så som kungen befallt. Men Mordokaj föll inte ner inför honom. Ämbetsmännen i kungliga porten frågade Mordokaj varför han trotsade kungens befallning. Dag efter dag talade de med honom utan att han lyssnade till dem. Då underrättade de Haman för att se om Mordokajs själ skulle godtas. Han hade sagt dem att han var jude. När Haman såg att Mordokaj inte föll ner i vördnad inför honom fylldes han av vrede. Det var inte nog för honom att ta livet enbart av Mordokaj, utan han fick reda på vilket folk denne tillhörde vill han utrota alla judar i Xerxes rike, Mordokajs folk. På kungens order gav sig kurirerna iväg i stor hast och samtidigt offentliggjordes förordningen på borgen i Susa. Kungen och Haman slog sig ner till ett dryckeslag. Men i staden Susa rådde bestörtning. Vad är det som händer? Bara den där sista meningen är ju minst sagt anmärkningsvärt. De sätter sig alltså och festar medan folket är helt i uppror. Så långt hade man alltså distanserat sig från befolkningen. Ja, vi har ju redan konstaterat att kungen var maktfullkomlig. Kanske då inte så märkligt att också premiärministern visar samma sidor. För Hamans reaktion påminner ju inte så lite om hur Xerxes reagerade när han fick sitt nej ifrån drottning Vashti. Att en enda människas nej får enorma konsekvenser. Men Haman drar det ytterligare till sin spets. Han nöjer sig inte med att Mordokaj och alla från hans folk bara ska underordna sig honom. Han befaller, de ska utrotas, de ska förintas. Alla judar i Xerxes rike, alla judar i hela den kända världen. Vi talar ett folkmord. Och det är omöjligt, menar jag, att inte se kopplingar fram i vår tid. Vi läser vidare. När Mordokaj fick höra vad som hade skett rev han sönder sina kläder och klädde sig i säck och aska och gick ut i staden och klagade högljutt och bittert. Han fortsatte ända till kungliga porten där ingen fick komma in klädd i sorgdräkt. I varje provins dit kungens befallning och förordning nådde blev sorgen stor bland judarna. De fastade, de grät och klagade. Många gjorde sig en bädd av säck och aska. Ja, utan att det sägs rakt ut visar både Mordokaj och den judiska befolkningen genom sina handlingar var de hade sin förankring. Vad det var som förenade dem. Vad de hade sin djupaste identitet. Det står att de fastade, de grät och klagade precis som gudsfolket har gjort i alla tider när motgångarna har mött dem. Och det står att Mordokaj lät tjänaren Hatak komma med bud till drottning Ester om vad som hade hänt. För hon verkar helt uppenbart omedveten om vad kungen hade beslutat. och att hon i sin tur skulle vädja inför kungen att skona hennes folk, för nu var tid att spela ut korten. Nu var tid att berätta vad hon hade för ursprung, det som hon hade valt att inte säga i ett tidigare skede. Och det står så här: då Hatak kom och berättade för Ester vad Mordekaj hade sagt, befallde hon honom att gå tillbaka till Mordekaj och säga: alla kungens ämbetsmän och hans undersåtar i provinserna vet att för den man eller kvinna som utan kungens kallelse går in till honom på inre borggården gäller bara en lag: döden. Endast den som kungen sträcker sin gyllene spira mot får behålla livet. Själv har jag inte på 30 dagar varit kallad till kungen. Kort sagt, Mordekajs vädjan tycks omöjlig. Det är förenat med döden. Drottning Ester tycks inte ha mandat att göra det hon blir ombedd att göra. Men låt oss läsa vidare. För när Mordekaj fick höra vad Ester sagt, lät han svara henne: tro inte att du ensam bland alla judar ska komma undan bara för att du bor i kungens hus. Tiger du i detta ögonblick kommer befrielse och räddning för judarna från något annat håll, men du och din fars familj ska gå under. Kanske var det för en stund som denna du blev drottning. Kanske var det för en stund som denna som du blev drottning. Plötsligt så sätts allting i perspektiv. Plötsligt framstår allting så mycket klarare. Plötsligt kan man ana den röda tråden. Den röda tråden genom det som skett och som i sanning har varit svårt att se och förstå. När det verkade som att Ester hade fått resignera inför den stora världsmakten, hade hon i själva verket tagit ett första steg mot räddningen. Ester hade själv burit skammen för att hela folket kanske skulle kunna räddas. Då sände Ester detta svar till Mordekaj: samla genast alla judar som finns i Susa och håll fasta för min skull. Ni ska inte äta eller dricka på 3 dygn, varken dag eller natt. Jag och mina tjänsteflickor ska fasta på samma sätt. Sen går jag till kungen, trots att det är mot lagen. Är jag förlorad, så är jag förlorad. Mordekaj gav sig iväg och gjorde precis som Ester hade sagt till honom. Mordekajs ord träffar Ester. Hon inser vad hon måste göra. Plötsligt agerar Ester i egenskap av landets drottning med en självklar auktoritet. Samla genast alla judar som finns i Susa och håll fasta för min skull, säger hon. För hon såg att det som hon stod i begrepp att göra, det handlar om hela folkets överlevnad. Nu fanns inte längre möjligheten att agera i det tysta. Nu var det skarpt läge som krävde en öppen konfrontation. Trots att det var mot lagen och trots att hon agerade med risk för sitt liv. Är jag förlorad, så är jag förlorad. Ester valde att sätta sitt liv på spel för att folket kanske skulle kunna räddas. 500 år senare uttalas liknande ord av en annan av Bibelns huvudpersoner. Bibelns verkliga huvudperson. Nu är min själ fylld av oro. Ska jag be, Fader, rädda mig undan denna stund? Nej, det är just för denna stund jag har kommit. Fader, förhärliga ditt namn. Esters bok bjuder på utmanande texter. Texter som inte låter oss se de självklara linjerna. Texter som inte enkelt låter sig fogas in i ledet. Det faktum att Gud inte omnämns en enda gång understryker bara detta faktum. Ändå anar vi mönstret när vi lägger örat lite närmare och låter texterna tala. Fortfarande inte utan att frågorna hopar sig. Men ändå så pass tydligt att vi kan se Guds närvaro. För texten låter oss förstå att Gud och ingen annan är historiens Gud. Oavsett hur mycket makt någon enskild person, något enskilt rike har. Gud är större. Ibland kan det verka som att vi är offer för våra omständigheter. Att mitt liv har kört fast. Att inget finns att göra som förändrar min situation. Den frågan måste varit i allra högsta grad levande för Ester. Vad hade denna flicka för framtid? En föräldralös flicka vars folk levde förskingrade i ett rike med en maktgalen ledare. Som var helt uppfylld av sig själv. Och som agerade som han vore Gud själv. Kunde hon ens ana att hennes beslut att till en början spela med i kungens patriarkala maktspel och ge upp flera av de regler som präglade hennes folk, att det skulle kunna vara ett första steg mot räddningen? Ändå är det som texten visar, att Gud kan använda oss där vi står, oavsett hur våra liv ser ut. För så är ju livet emellanåt. När vi har svårt att se någon mening i det som sker. Vi kommer inte alltid att finna mening i det som sker. Även om vi söker. För vi lever i en trasig värld. Det visar sig i strukturer och det visar sig i våra egna liv. Men konsekvensen av detta är inte att det därmed är kört. Precis som profeten Hesekiel fick erfara hur Gud kunde skapa liv i det som var helt dött, så kan han låta sin vilja bryta fram. Även om hela tillvaron tycks präglas av hans totala frånvaro. Texten visar oss att Gud alltid har en väg framåt. Oavsett hur stängt allting verkar. När Gud tycks frånvarande i våra liv. När Gud tycks vara frånvarande hos oss som församling. Då kan man tycka att det är rimligt att antingen fokusera på det som har varit. Eller att drömma om hur saker och ting borde vara. Eller skulle kunna vara. Och både minnen och drömmar är viktiga. Men mer än något annat behöver vi påminnas om att Gud finns där vi är just nu. Han kan tyckas frånvarande. Absolut. Men Esters bok visar oss att han är närvarande i allt som sker. Precis som han alltid har varit närvarande i allting som har skett och kommer att vara närvarande i allting som kommer att ske. Vi befinner oss i fastan, en tid när vi uppmuntras att stanna upp. Fråga oss, vad är det som betyder någonting egentligen? Att urskilja vad det är vi inte kan leva utan och vad det är som vi faktiskt kan avvara. Och det är inte alltid lätt att urskilja det. Det finns så mycket som fångar vår uppmärksamhet. Som vill störa och förgöra. Men fastan är ett sätt att bli stilla. Och besinna att Herren är Gud. Gemenskapen är en annan sån påminnelse. Precis som Ester, Mordekaj och hela folket förenades i sina böner, som förenades i sin fasta, är också vi förenade i Kristus. Ibland tror jag att vi inte riktigt har insett värdet i det. Hur stort det är att Gud har fört oss samman. Att vi ibland tar den här gemenskapen för given. Med texter som beskriver ett folk i exil och i förskingring lär oss vi är beroende av varann. Så är vi fast än många, en enda kropp. Till alla får vi del av ett och samma bröd. Efter 3 dagars fasta tillsammans med alla dem som delade samma tro på den levande guden, var Ester redo att möta kungen. Och hon gjorde det alltså med orden: är jag förlorad, så är jag förlorad. Det fanns ingen återvändo. Men hon anade en väg framåt. Och när vi ser korset som restes för 2000 år sedan, då vet även vi. Det finns en väg framåt. En väg som alltid är öppen genom Jesus Kristus. En väg som alltid börjar precis där vi befinner oss just nu. Det är denne Jesus som vi tillber. Så låt oss be.